Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
I april 2021 greps ett iranskt par i Stockholmsområdet misstänkt för stämpling till terroristbrott.
Migrationsverket gav det misstänkta agentparet asyl som afghaner trots att Migrationsverket fick varningar om att mannen i själva verket jobbade åt det iranska revolutionsgardet, visar Ekots granskning.
Det bor omkring 20 000 judar i Sverige. Tre av dem skulle mördas av en man och en kvinna som av Migrationsverket togs för skyddsbehövande afghaner, men som enligt Säpo var iranska agenter som bildade en sovande terrorcell. Under flera år har svenska judar upplevt en ökad hotbild i Sverige. Kriget mellan Israel och Hamas har lett till en ytterligare skärpning. Hur är det att vara jude i Sverige? Kvartal intervjuar ordföranden i Judiska centralrådet, Aaron Förständig, som själv stod på de iranska agenternas dödslista. En intervju om hot och konspirationsteorier, men också om gemenskap, en livskraftig kultur och en stark identitet. Jag heter Staffan Dopping. Aaron Förständig, ordförande i Judiska centralrådet. Välkommen till fredagsintervjun.
Tack så mycket.
Hur är läget rent allmänt?
Nej, men det är klart att den här senaste dryga veckan har varit ganska omtumlande för mig. Även om jag kände till den här historien med de iranska agenterna sedan några år, 2,5 år tillbaka ungefär, så har det såklart dragit upp en hel del minnen när den här radiodokumentären publicerades i förra veckan.
Men förutom det?
Förutom det så mår jag bra. Jag är ju småbarnsförälder så att man blir väckt tidigt på morgonen och det är lite skrik och lite sådär. Så att det är klart att det passar också in på måendet. Men annars på det stora hela så mår jag bra.
Om du lite närmare beskriver hur situationen för judar i Sverige har förändrats under hösten och vintern. Vad kan du säga då?
Jag tror att den 7 oktober 2023 var ju såklart en otroligt traumatisk händelse i Israel, men det blev ju också en stor traumatisk händelse för judar runt om i hela världen. Dels att vi påverkades, de flesta av oss judar runt om i världen har ju på något vis någon släktkoppling, vänskapskoppling till en person som har dödats, skadats eller liknande i Israel under den 7 oktober. Men samtidigt så kunde vi ju se redan den 7 oktober på eftermiddagen hur personer i Sverige på flera olika platser började fira det här fasansfulla terrordådet. Så det finns ju liksom en ökad otrygghet sen den 7 oktober skulle jag säga.
Är den i första hand mental eller är den påtaglig så att man faktiskt får nya inspel, utfall och sånt där som är rent konkreta?
Ja, men jag skulle säga så här, det är klart att antisemitismen har ju faktiskt ökat, framförallt på sociala medier. Sen har vi inte en situation som tur är, så har vi de senaste månaderna inte sett några riktigt allvarliga antisemitiska hatbrott i form av liksom allvarliga misshandlar eller liknande. Men det är klart att jag skulle nästan säga att det allvarligaste är ju otryggheten. Alltså inte de faktiska utfallen, utan den otryggheten som växer fram och fortplantas i den judiska gruppen, det är ju väldigt, väldigt allvarligt. De har hört så många historier från svenska judar de senaste åren om hur man tidigare kanske varit öppen med sin judiska identitet, men nu väljer att tona ner det.
Det finns alltså runt 20 000 judar i Sverige. Inte alla är medlemmar i judiska församlingar och föreningar. Det är väl runt 6 000, va?
Ja, precis. Man slår ihop medlemmarna i de judiska församlingarna i Sverige, så pratar vi om 6 000. Och sen kan man ju såklart då gissa att det finns någonstans mellan kanske 15 000 och 20 000 judar totalt i Sverige. Men precis så är det ju.
Det finns ju ingen registrering på riktigt. Men du, vad kan du som ordförande i judiska centralrådet, vad är det du kan bidra med?
Men det jag framförallt försöker göra är väl, ja, det finns lite olika saker. Dels att försöka vara, som vi sitter här och pratar, försöka vara med i media och i olika liksom allmänna sammanhang och försöka förmedla hur den judiska gruppen, hur den judiska befolkningen upplever situationen. Men sen har ju centralrådet, och inte bara jag personligen, en, tycker jag, ganska viktig roll i att vi är ju en, så att säga, mer officiell samtalspart mot regering, myndigheter, politiker, och vi försöker helt enkelt förmedla information om hur de svenska judarna har det, men också att driva på i frågor som vi tror är viktiga för de svenska judarna.
Ni är lite av en påtryckningsgrupp med andra ord.
Ja, men vi är ju en civilsamhälleorganisation, så det är ju klart att vi driver ju ett flertal olika frågor som vi anser är viktiga för oss. Och det har handlat väldigt mycket om exempelvis säkerhetsbidrag för judiska institutioner.
Ditt ordförandeuppdrag är ju inte något heltidsjobb. Du är jurist, har en anställning vid en myndighet. Hur mycket kraft lägger du på judiska centralrådet?
Jag skulle säga att det varierar ganska mycket från vecka till vecka. Det är klart att sen den 7 oktober har det varit mer än tidigare. Men det är ju ett uppdrag, precis som du säger, som jag har vid sidan om mitt vanliga liv. Så att det kan vara någon timme om dagen.
Och vad ligger tyngdpunkten just nu?
Ja, men just det har ju varit kring antisemitism och säkerhet, skulle jag säga. Det är ju det som har tagit upp mest tid, att delta i olika mediesammanhang kring och svara på frågor kring antisemitism och säkerhet. Och sen har det varit ett väldigt stort intresse från politiskt håll, där man har velat förstå mer hur mår de svenska judarna, hur kan vi bidra. Jag märker att det finns en väldigt stor lyhördhet från i princip hela det politiska spektrumet, där man vill vara behjälplig, man vill se vad man kan göra, och då har ju vi varit en viktig samtalspart i det här.
Så din uppgift är att försöka veta hur de svenska judarna mår egentligen och kunna förmedla det?
Ja, det kan man väl säga är en sak. Och sen har jag såklart också mycket kontakter med andra judiska organisationer runt om i Europa och i världen. Och, precis. Det skulle jag säga är en ganska viktig del av arbetet.
Aron Förständig, du har varit ordförande i Judiska centralrådet sedan 2015, va? Eller 2016?
2016, och sen hade jag, sen var jag inte ordförande under ett år där, mellan 22 och 23, men ja, i princip.
Och för drygt 2 år sedan så fick du ett mejl eller telefonsamtal från Säkerhetspolisen. Det handlade om det som blev känt här om veckan då, genom det här reportaget till Sveriges Radio, att 2 personer från Iran som hade fått asyl i Sverige planerade att mörda dig och 2 andra svenska judar. Det där borde ju vara någonting chockande, men du tycks ha tagit den här informationen från Säpo med viss fattning. Hur kommer det sig?
Ja, men det är klart att det var chockande, men sen tror jag att folk agerar ju olika när det är liksom stress och press och så vidare. Och jag försöker i vart fall inledningsvis att vara samlad och försöka liksom hantera den här situationen. Att när vi fick den här informationen då i september 2021, så då var det ju att det pågick en förundersökning, och man ville att vi skulle ha ett målsägande beträde, vi skulle liksom hjälpa åklagaren. Så
de satt ju då häktade.
Precis, då hade de här 2 misstänkta agenterna suttit häktade sedan nästan ett halvår tillbaka. Men det handlade ju om att hjälpa till och se till så att det här skulle kunna bli till en rättegång, som det sen då inte blev. Så det var ju liksom en process som pågick under hela den hösten 2021.
Vet du hur långt det här iranska terrorparet hade kommit i sin mordplanering?
Nej, det vet jag ju inte. Det har jag ju inte riktigt fått berättat för mig, men jag har ju förstått att de avbröts väldigt tidigt. Och det brott de misstänktes för, alltså stämpling, det är ju väldigt, det är, man tänker sig liksom en händelsekedja för ett brott, så är ju stämpling det som kommer först. Då har man ju inte börjat liksom utföra själva brottet, utan det är mer att man tar emot instruktioner eller pengar för att vid ett senare skede utföra ett brott. Så att jag tror att det var väldigt...
Men planering pågick ju.
Ja, men precis. Det är det som åklagaren har sagt.
Har du ändrat din livsföring sen du... Det var väl i september 2021 som du fick veta om de här planerna?
Nej, på det stora hela inte. Det är klart att sen jag blev ordförande för centralrådet och kanske ännu mer då sen det här uppdagades så har jag ju, så är jag ju vaksam kring min omgivning. Men jag lever ju på det stora hela ett väldigt vanligt liv.
Du har själv inte sagt ett ord utåt om det här förrän nyheten kom i Sveriges Radio. Varför inte?
Ja, men dels så handlade det om att när det här pågick så blev vi belagda med yppande förbud. Vi fick alltså inte säga...
Även du som målsägande?
Ja, alltså jag kunde ju säga att det sitter några häktade, men jag fick inte säga någonting om vad som sades i de här förhören. Och jag tyckte att det var en ganska svår balansgång.
Som jurist så kanske du är extra noga med sånt där.
Ja, men... Ja, precis. Men så det blev så. Sen såklart, jag berättade ju för liksom, några personer. Men jag ville, samtidigt så kände jag också att jag ville inte göra folk oroliga. Det här var ett pågående ärende. Jag ville inte att liksom, mina föräldrar eller vänner, bekanta skulle bli oroliga. Jag berättade för min fru, för min arbetsgivare och också för säkerhetsavdelningen på församlingen. För jag kände att det är de som behöver veta det här. Men sen så trodde jag ändå att det här kommer ju bli offentligt, för det skulle ju bli rättegång. Sen när det inte blev rättegång och de här personerna utvisades, då funderade jag framåt, ska man säga någonting? Men det var också svårt. Men hur ska jag formulera det här? Ska jag bara skriva på Facebook att det var några som försökte döda mig? Och sen blev jag då kontaktad av journalisterna på Sveriges Radio i augusti förra året.
Det är en lång tid som detta har härbärgerats hos dig.
Ja, men exakt. Och det tog ett bra tag för mig också att bestämma mig om jag skulle vara med namn och bild och så vidare i det här reportaget. Det var inte alls självklart från början.
Du var intervjuad i Aftonbladet häromdagen. Där sa du att om Iran hade lyckats mörda 3 judar i Sverige hade det fått oerhörda konsekvenser för både judar i Sverige och världen. Kan du skissa på vilka de konsekvenserna sannolikt hade varit?
Jag tror att det hade skapats en otrolig känsla av otrygghet både här i Sverige bland i den judiska gruppen, att man ser att, nu ska jag bara tala om mig själv, men att en person som då väljer att företräda den judiska gruppen blir mördad av ett annat land, då kan man också tänka på vem skulle vilja ta på sig en sån roll efter mig, vem sätter sig i och tar på sig ett sånt ansvar efteråt. Och samma sak, jag tror att den tanken hade väckts hos de allra flesta personer med liknande uppdrag i Europa, i de judiska församlingarna. Och det finns ju en risk att judar antingen skulle emigrera eller skulle gå ännu mer under jorden.
Skulle det kunna starta en våldsspiral med också våld riktat mot iranska intressen?
Det vet jag inte. Jag vet inte hur Israel skulle reagera eller hur andra skulle reagera. Jag tror inte att det hade startat en våldsspiral. Jag tror inte att den ganska beskedliga svenska judiska gruppen hade vänt sig mot iranska intressen. Men jag vet inte hur andra skulle agera.
Det här iranska paret som alltså lurade svenska migrationsverket och kunde utgöra en sovande terrorcell i flera år då innan säkerhetspolisen kom dem på spåren, ska alltså ha planerat att mörda dig och 2 andra judar i Sverige. Kan du göra dig en föreställning om vad det är för tankar och känslor som finns i huvudet på de här 2 som uppenbarligen hatar judar så intensivt?
Jag tror att just de här agenterna har väl fått ett uppdrag. De har väl blivit tränade i... alltså man tänker den iranska staten så har man ju 2... ärkefiende nummer 1 är ju Israel och ärkefiende nummer 2 är USA. Om man växer upp i ett samhälle, det är bara att titta på personer som växte upp i Nazityskland eller i liknande liksom totalitära regimer. Att har man från allra första början programmerats till att hata ett visst land eller hata ett visst folk, då tror jag att det är väldigt svårt att bryta det. Och de här personerna fick ett uppdrag då från sitt ledarskap att att verkställa något som kanske då i deras ögon ansågs vara rätt och riktigt.
Men tror du inte att de också som personer var besjälade av det här fruktansvärt starka agget mot judar?
Ja, säkert. Absolut. Det är ju någonting som, nu känner jag inte de här personerna, men jag kan ju tänka mig att en person som växer upp i Iran under den här islamistiska regimen som finns där ganska lätt kan bli besjälad av det här hatet. Samtidigt så vet vi också att det finns väldigt många iranska oppositionella som står på Israels sida, som står på det judiska folkets sida också.
Det här iranska paret utvisades under 2022. Men de fick alltså asyl 2017 av Migrationsverket som lät sig lura så att de skulle vara skyddsbehövande afghaner, trots att det hade kommit in tips om att den här mannen skulle arbeta för det iranska revolutionsgardet. Vad säger du om Migrationsverkets handläggning av deras asylansökan?
Ja, men det är klart, nu har inte jag sett liksom alla detaljer, men jag har ju sett de här liksom ansökningshandlingarna, ID-kort och så vidare som journalisterna på Sveriges Radio visade för mig. Och det är ju klart att det väcker ju en hel del frågor. Och jag tror att man på ett sätt kan jag ju, ja absolut, Migrationsverket var ju under väldigt stor press under de här åren. Men samtidigt så tror jag att man bortsåg från de här uppgifterna, vilket man inte borde ha bortsett ifrån. Och det finns ju en risk att personer har, och det vet vi ju nu, att det har ju kommit in personer i Sverige som aldrig någonsin borde haft asyl, som passade på helt enkelt att slinka in medan kontrollerna var dåliga. Och där tror jag att Migrationsverket har ett stort ansvar.
Befarar du att det finns fler än de här två som kanske hade liknande avsikter som finns här?
Det är ju svårt för mig att säga, men det är väl klart att det är kanske inte omöjligt. Antingen så var det bara två, eller så försökte man få in flera personer under den här tiden med falska ID-kort. Sen tror jag ju att de flesta som, om det är personer som har lyckats bluffa sig in i Sverige, så tror jag att de allra flesta inte är liksom agenter, utan personer som vill helt enkelt leva i Sverige.
Aron Förständig, du är 38 år idag. Du är född här i Stockholm. Mm. Hur har det varit i ditt fall att vara en judisk pojke i Sverige och så småningom ung man? Och om det här har förändrats under ditt liv, så här, hur har det förändrats i så fall?
Ja, men precis, jag är uppvuxen som sagt i Stockholm och jag har ju vuxit upp liksom i det judiska Stockholm. Jag gick ju i judisk liksom förskola, skola fram tills jag gick upp nian. Och har varit engagerad i judiska ungdomsföreningar och så vidare. Och jag har väl alltid, jag har varit väldigt trygg i det och uppskattat det, och det har varit en väldigt fin gemenskap. Och fortfarande bland mina närmaste vänner så är det väldigt många personer som jag känt sedan låg- och mellanstadiet. Så att jag har ju trivts väldigt bra i att växa upp i den här miljön. Men samtidigt så är det ju så, om man kommer in på antisemitism, så det är klart att det alltid varit närvarande.
Minns du den första gången som pojke erfor vad det handlade om?
Ja, jag minns det väldigt väl. Och det handlade om att när jag gick i lågstadiet så fanns det någon tradition att man skulle få sova över på förskolan. Eller på fritids, tror jag det var, någon natt. Men då, i samband med det, så bombade Iran det judiska centret i Buenos Aires. Det var 94 och över 80 människor mördades. Och då började man liksom skärpa säkerheten, och då fick vi inte, jag minns att vi inte fick göra det. Jag var väldigt, väldigt ledsen för det. Så länge jag har gått i judisk skola så har det funnits någon liksom säkerhet och slussar och så vidare kring skolan. Så det är inte nytt för mig det här. Det är inte så att vi, det här liksom ökade säkerhetsläget som befinner oss i idag, det är inte från noll, utan det är från en liksom problematisk nivå som det redan är.
Var det självklart bra det här att gå i judisk förskola och skola, att nästan bara träffa andra judar?
Ja, men precis. Så att mina föräldrar, framförallt mamma, växte upp, gick inte i judisk skola. Hon är barn till förintelseöverlevande, växte upp i Bagarmossen, och hon blev väldigt mobbad när hon växte upp och retad. Och då sa hon så här, men jag vill inte att mina barn ska behöva gå igenom det här. Så därför gick jag i judisk skola. Ja, men det är sant. När jag växte upp så var ju de flesta i min omgivning var judar. Men samtidigt, jag växte upp i Danderyd, så att hade jag gått i liksom kyrkskolan där vi bodde i Danderyd, så hade ju mina klasskamrater var, det hade varit en väldigt homogen grupp av personer med liksom övre medelklass svenska, men när jag, även om alla var judar i Hillelskolan på den tiden, så var ju exempelvis en tredjedel av min klass när jag växte upp var ryska flyktingar, folk bodde över hela stan, det var ändå en ganska heterogen grupp personer som jag växte upp med. Och sen såklart har jag väldigt många icke-judiska vänner och gick i gymnasiet ute i Danderyd och fick många kompisar där och så vidare. Så att det har många icke-judar såklart i mitt umgänge också.
Judiska centralrådet gjorde en undersökning i november förra året om hur judar i Sverige ser på trygghet och annat då efter Hamas massaker i södra Israel den 7 oktober och kriget som startade efter det. Hur stor skillnad har det varit för judar i allmänhet sedan dess?
Ja, men jag tror ju att det har varit en ganska stor skillnad sen då den 7 oktober. Jag tror att det är en blandning, att man ser vad som händer i Israel. Man är helt förfärad över den här massaken. Man ser också vad som sker i Sverige på gator och torg med de här kontinuerliga manifestationerna där man helt enkelt demonstrerar för att staten Israel ska upphöra att existera. Och det där skrämmer väldigt många. Det skrämmer mig också. Och det där är väldigt, väldigt problematiskt. Och det är väldigt många som inte förmår heller att göra skillnad mellan legitim, saklig kritik mot staten Israel och antisemitism helt enkelt.
Redan tidigare har många judar, inte en majoritet, men många sagt att de antingen alltid döljer sin judiska identitet eller att de gör det ofta. Mm. Det var siffror som jag sett före det här. Har det också förändrats, tror du?
Ja, men jag tror som sagt, den bild jag har är ju att flera personer som varit öppna med att de är judar, kanske haft en davidsstjärna eller så, har tonat ner det. Men samtidigt vet jag många som inte gör det just därför.
Men det finns också typiskt judiska utseenden, så det är som man kan ana till någon är jude, ja, utan att det finns någon symbol på kläderna.
Så kan det vara judiska namn och liksom så vidare.
Vad gör de personerna som så att säga blir igenkända, vad de än har på sig?
Det vet jag inte. Det finns säkert olika sätt att hantera den situationen, men jag tror ju, jag personligen, som då är ju väldigt öppen med att jag är jude, är ju väldigt stolt över den jag är. Och i alla sammanhang, inte så att jag går in i ett rum och skriker jag är jude, men om någon frågar så berättar jag jättegärna om min bakgrund och så vidare.
Är det en slags statement från din sida?
Nej, men det är bara den jag är. Jag känner mig väldigt trygg tack vare, skulle jag säga, att mina föräldrar gav mig en uppfostran. Alltså jag kommer absolut inte från ett, liksom, ett religiöst eller troende hem, utan från ett hem där man vet hur vi är judar, vi går i en judisk skola, vi är en del av det svenska samhället. Så det har ju gett mig en väldigt stor trygghet. Jag känner mig ju jättetrygg som, både som jude och som svensk.
Trygg, ja. Jag läste en intervju med dig på sajten minoritet.se som gjordes för bra länge sedan, när du hade varit ordförande ett år bara. Mm. Frågan du fick då, känner du dig trygg som jude i Stockholm? Och då svarar du, jag känner mig trygg. Är det samma svar idag?
Ja, på det stora hela är det. Alltså, jag känner mig ju trygg. Sen är det klart att jag har ju blivit, framförallt eftersom jag synts en hel del i media och så vidare, så är det klart att jag kanske är lite mer vaksam var jag rör mig och på vilket sätt och så vidare. Men på det stora hela känner jag mig väldigt trygg. Jag känner mig, Stockholm är min hemstad, det är här jag är född, det är här mina föräldrar är födda, mina barn är födda här och jag hoppas kunna leva i Stockholm resten av mitt liv. Jag tycker, trivs väldigt bra här.
Men det som har hänt här på sista nästan halvåret illustrerar ju än en gång att många muslimer i världen, och i synnerhet palestinier, de tycks se alla judar som företrädare för staten Israel. Och i alla fall så verkar som om antisemitismen som judar möter ökar då när det sker saker i Israel som är negativa för palestinierna i området. Och i synnerhet då när civila i tusental dödas av israeliska anfall. Hur ser du på det här att staten Israels handlande får direkta följder för judars säkerhet också här i Sverige?
Men det är väldigt problematiskt. Så jag kan verkligen sympatisera med den här, måste man, hemsk känsla såklart som personer, alltså personer med palestinskt ursprung som kanske har släkt och vänner på plats i Gaza, måste ju såklart tycka att det här är en helt fruktansvärd situation. Och det är klart att det berör ju mig också, den här liksom döden av civila i Gaza. Men samtidigt så kan vi aldrig acceptera att man gör svenska judar ansvariga för vad staten Israel gör. När någon ställer sig och bränner en flagga, eller några ställer sig och bränner en israelisk flagga utanför synagogan i Malmö, eller när ett antal människor ställer sig och skriker barnamördare och demonstrerar utanför förintelsens minnesdag här i Stockholm nu 27 januari. Det är totalt oacceptabelt och det finns ingen ursäkt för det. Och jag tror ju, och det har jag sagt flera tillfällen tidigare, jag tror att Palestinarörelsen i Sverige har väldigt mycket att vinna på att ta ett större ansvar för och markera mot antisemitism och ha en mer tydlig rågång mellan just svenska judar och staten Israel.
Palestinarörelsen har att vinna på att göra det, säger de. Gör de det då? Markerar de mot antisemitism?
Inte tillräckligt, absolut inte.
Finns det några markeringar som du har noterat?
Jag har ju sett också att det har funnits personer, tongivande personer som har markerat exempelvis mot de här människorna som demonstrerade utanför synagogan i Malmö. Jag har sett också att det har uttryckts av personer som så att säga tillhör Palestinarörelsen att det var nog kanske inte jättebra att stå utanför synagogan under förintelsens minnesdag. Men samtidigt så finns det personer som försvarar det. Och jag tror att om man nu vill kämpa för Palestinas sak, vilket man såklart har all rätt att göra, så måste man göra det på ett sätt som inte innefattar antisemitism.
Om man kämpar för den saken genom att skandera from the river to the sea, vad säger du om det?
Jag tycker att det är väldigt problematiskt, för det man menar då är ju att staten Israel ska utplånas. Att de miljontals judar som lever mellan Medelhavet och Jordanfloden har inte rätt att bo där. Det är väldigt, för det är ju det som är meningen i det hela. Sen har jag sett att några har försökt att skönmåla det här. Men när man frågar folk på manifestationer, när man läser vad det här uttrycket har sitt ursprung i, handlar det ju om att staten Israel ska utplånas och ersättas av en palestinsk stat.
Vad är din egen uppfattning om sättet och omfattningen av de här anfallen mot Gaza som Israel har ägnat sig åt under ganska lång tid?
Men jag kan ju se att det har blivit ett enormt lidande hos civilbefolkningen i Gaza. Och jag tror man måste skilja mellan två olika saker. Jag klandrar helt Hamas för att det här kriget startade. Det var vapenvila fram till den 7 oktober på morgonen. Den bröts av en part som utförde ett fasansfullt terrordåd. Och Israel har all rätt att försvara sin civilbefolkning och befria gisslan. Om det här har skett på ett proportionerligt sätt eller om det får ju framtiden utvisa. Men jag tycker ju att...
Har du ingen uppfattning idag?
Nej, den uppfattningen jag framförallt har är ju att lidandet hos civilbefolkningen i Gaza är hemskt. Och jag har full sympati för de civila i Gaza.
President Biden lär ha sagt internt då om Israel och framförallt om Netanyahu då, att det har varit over the top, alltså Israels militära svar, over the top.
Mm.
I den offentliga debatten här hemma så hörs det en hel del röster som talar om grova krigsbrott av Israel. Har du någon bedömning om huruvida Israel är på rätt sida om lagen och folkrätt?
Jag tror det är svårt för mig att säga eftersom jag inte är expert på det och inte är på plats där. Men det är klart att...
Men du är jurist. Så...
Jag är inte folkrättsjurist.
Nej, men...
Nej, men jag tror att det där behöver ju undersökas. Absolut. Och jag tror det är viktigt att se till om Israel har... Om liksom det man har svarat på, om det har varit tillräckligt. Men jag tror att både Israel och palestinierna har ju varit traumatiserade av det som skedde 7 oktober, det som har skett efteråt. Och frågan är ju såklart, har alla beslut varit väl genomtänkta? Det vet inte jag. Och jag tänker inte... det är klart att som jude så är jag ju liksom såklart nära Israel. Men jag är inte en sån person som kommer sitta och försvara varenda agerande som staten Israel gör eller varenda agerande som Israels regering beslutar om. Jag är också väldigt kritisk till omfattningen och sättet det man upprätthåller på Västbanken. Jag tror att man måste gå mot en tvåstatslösning och så vidare, så att jag är ju inte så att mina uppfattningar...
Bosättningspolitiken, vad säger
du? Ja, men exakt, jag tycker att den är väldigt problematisk. Jag tror att man behöver liksom... Endgame måste vara att det finns två stater som existerar sida för sida med varandra. Och då kan man ju konstatera att en utbyggnad av bosättningar kanske inte riktigt gynnar det slutmålet.
Är bosättningspolitiken någonting som får effekter för situationen för judar runt om i världen?
Ja, det kan det ju få. Samtidigt så vänder jag mig lite emot att det finns ju en del personer som, inte minst förre kommunalstyrelsens ordförande i Malmö, Ilmar Reepalu, som gav sig in liksom en argumentationslinje att judar har ett eget ansvar, att måste ta avstånd från Israel och så vidare. Jag tycker att som jude måste man ju kunna ha vilken uppfattning som helst om Israel utan att bli utsatt för antisemitism.
Vad är din egen relation till Israel?
Jag har en väldigt nära relation till landet Israel. Jag har varit där mycket, har släktingar där, vänner. Ser ju det att det är också så att Israel är ju, vad ska man säga, det spirituella, kulturella mittpunkten för judar runt om i hela världen. Så att jag är en väldigt nära.
Vad gör du när du besöker landet?
Just nu när vi är små barn så brukar vi ju mest hänga i Tel Aviv och äta gott och bada och så vidare. Eller försöka besöka Jerusalem. Eller.
Sverige är ett hemland. Är Israel någonting annat eller är det också ett hemland?
På ett annat sätt skulle jag säga. Sverige är mitt hemland. Jag är svensk medborgare enbart. Och känner mig väl mer, på ett sätt mer hemma i Sverige. Att det är här jag valt att bo. Här jag är född, där mina föräldrar är födda. Men samtidigt så känner jag en väldigt, väldigt nära koppling till Israel. Alltså landet Israel. Det betyder ju inte att man kanske har en nära relation till liksom den nuvarande regeringen i Israel. Men absolut känner jag en nära koppling till Israel och vill att det ska gå väl för Israel. Och känner en stor stolthet när det går bra för Israel i olika sammanhang.
Talar du hebreiska?
Ja, men knackigt. Kan enkla konversationer.
Ja, du vet kanske att du lyssnar på gratisversionen av fredagsintervjun. Eftersom du fick reklam i början så är det inte den prenumererade versionen. Och därför får du en förkortad podd. Gäst är ju Judiska centralrådets ordförande Aron Förständig. Jag kommer att fråga honom nu om antisemitismens historia, den mer religiöst baserade antisemitismen. Och frågan om varför det för mesta inte heter judehat utan just antisemitism. För att höra hela fredagsintervjun, bli prenumerant. kvartal.se/prenumerera.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör. På telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Aron Förständig, för en månad sedan blev en statlig utredning klar. Ett starkt judiskt liv för framtida generationer. Nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige 2025-2034. Utredaren var Maria Arnholm och i betänkandet så beskrivs både möjligheterna till att och hindren mot att leva som jude i Sverige. Och utredaren anser då att det här med bristande trygghet och säkerhet bland annat kring judiska institutioner, det är ett betydande hinder för judiskt liv och vill ha en nationell samordnare som ska leda arbetet och driva den här nya strategin. Vad är judiskt liv? Det är mer konkret och handfast, vad som, det som nu behöver stärkas.
Ja, men precis. Så att man pratar om, det där är en väldigt bra fråga och det är en väldigt bra utredning som Maria Arnholm har presenterat. På något vis så behövs det en bottenplatta. Och det är ju det måste finnas säkerhet, liksom, det måste finnas trygghet och säkerhet kring judiska institutioner. Det är ju i sig såklart inte judiskt liv. Vi kan inte, vi bedriver ju inte en bevakningsfirma, utan vi är ju en judisk församling. Och där tycker jag att staten har ett väldigt stort ansvar. Vi behöver inte massa statliga bidrag för att driva synagoga eller för att bedriva undervisning och så vidare. Det är inte det viktiga. Utan det viktigaste är att staten står för vår säkerhet och trygghet.
Och det gör den alltså inte idag?
Ja, men nu är det mycket bättre. För några år sedan så gjorde man absolut inte det, och sen har det gradvis ökats på. Vi fick ett engångsanslag på 10 miljoner i slutet på förra året, och nu har man liksom en ny stödordning från och med i år som ser väldigt lovande ut. Nu får vi se hur det här kommer funka, men det ser väldigt lovande ut. Men judiskt liv, som sagt, handlar ju inte om antisemitism eller handlar inte om säkerhet, utan det handlar ju om att på något vis leva i enlighet med judiska traditioner, med den judiska kulturen. För vi judar är ju först och främst inte en religion, utan vi är ett folk. Därför finns det väldigt många svenska judar idag som inte tror på Gud eller inte går särskilt ofta i synagogan, men ändå lever ett aktivt judiskt liv.
Ja, och om det nu finns en medeljude i Sverige, eller i Stockholm i alla fall, vad är viktigaste ingredienserna i det där judiska livet?
Ja, men jag tror att om man tar en person som är, vad ska man säga, måttligt engagerad, så handlar det ju om att kanske besöka synagogan några gånger om året på de stora helgerna som infaller under hösten. Det kan vara att skicka sina barn till sommarläger. Det kan vara att skicka sina barn till en judisk skola. Det kan vara att när man får en liten pojke att omskära. Det kan vara att pojkar och flickor när de blir 12 respektive 13 år genomgår en bar eller bat mitzvah, alltså en slags konfirmation. Det kan också vara att när det är dags att gifta sig, att det finns en judisk vigselförrättare. Det kan vara att när den dagen livet tar slut, att det finns en judisk begravningsplats och judisk begravningssällskap och så vidare. Så det är väldigt mycket vara ett stöd. Det är väl det församlingen försöker vara, att vara ett stöd för den som vill leva sitt judiska liv. Och sen är det ju helt upp till varje individ att själv välja vilken nivå eller man vill leva sitt judiska liv på. Om man vill hålla kosher, om man vill hålla shabbatreglerna, eller det är ju helt upp till var och en. Men församlingen ska ju finnas där som ett stöd.
Behövs det en nationell samordnare för att judar ska kunna göra det här, fira sina högtider, delta i kulturlivet, skicka sina barn på de här eventen och så?
Ja, men på det stora hela så, som sagt, mycket kan vi klara av själva. Det som jag tror behövs är ju att frågor kring judiskt liv ligger idag otroligt uppsplittrad inom regeringskansliet. Vi har arbetsmarknadsdepartementet som har frågor om antisemitism. Vi har kulturdepartementet som tittar på frågor om nationella minoriteter. För vi är en av fem nationella minoriteter. Vi har socialdepartementet som har trossamfund. Vi har justitiedepartementet som har säkerhet och så vidare och så vidare. Det krävs liksom en sammanhållen, och det där finns i många andra länder, att du har en person som på något vis har ett helhetsgrepp, en helhetsförståelse kring de här frågorna.
Men det här med nationell samordnare, så fort vi har problem, det blir nästan en liten mem, en liten humorgrej för några år sedan, för det kändes på något vis som att det var som ett plåster eller kosmetika lite grann.
Ja, men precis. Och det är viktigt att den personen i så fall får rätt befogenhet. Jag tycker inte att det är inte det viktigaste förslaget i allt det här. Och det finns ju idag en statssekreterargrupp som heter Samling för judiskt liv, som träffas en eller två gånger om året, som tittar på de här frågorna. Så delvis finns ju det, men jag tror att det vore nog ganska bra, har jag sett genom åren, att det finns någon som har liksom ett helhetsgrepp kring de här frågorna.
Och är det då säkerhetsfrågan som är den som kommer i första rummet?
Det har ju varit det de senaste åren. Nu har det ju blivit bättre. Men som sagt, där det är ju, som jag var inne på lite tidigare, på det stora hela behöver vi ju inte, liksom, vi kräver inte att staten ska utbilda rabbiner, eller vi kräver inte att staten ska ordna program i våra synagogor, utan framför allt är det viktigaste att staten stöttar oss med är ju trygghet och säkerhet kring judiska institutioner och för judar i Sverige.
Som du sa, så har ju judarnas status som en av fem nationella minoriteter. Och till det judiska kulturarvet hör ju språket jiddisch. Det är inte många som talar det idag. Hur viktigt är det att det där bevaras också i Sverige som språk?
Jag tror att jiddisch och framförallt jiddischkulturen är ju en väldigt viktig del av den judiska kulturen här i Sverige. Sen är det klart att det har varit en väldigt stor diskussion bland Sveriges judar i decennier nu om jiddisch och jiddisch status, och framförallt i förhållande till hebreiska, som är kanske det språk som används, som betydligt fler judar pratar, som är ett språk som talas i Israel och som används i gudstjänster och så vidare. Men det är klart att jiddisch är också viktigt för, inte för alla, men för många svenska judar.
Talar du jiddisch?
Nej, för jag till skillnad från, eller ja, i likhet med många andra svenska judar, har ju inte vuxit upp med personer som pratar jiddisch. Det var min morfars modersmål, så jag har absolut en relation till språket.
Du har hört det så att säga på nära håll.
Ja, absolut, det har jag gjort.
Men är det så viktigt så att det här är en av bitarna som behövs för att det ska fungera och vara jude i Sverige?
Jag tycker inte att det är den viktigaste biten. Och det har vi ju ofta sagt till i olika sammanhang, att man har ju lagt pengar på att exempelvis olika myndighetssidor ska översättas till nationella minoritetsspråken. Att det finns, det är klart att jag har ingenting emot att det finns instruktioner exempelvis om hur man röstar i val på jiddisch. Men om jag får välja hur man ska prioritera de pengarna, så är ju kanske inte det som är det viktigaste. Jag kan bara berätta en rolig bisak som jag fick höra, att en sak som översatts till jiddisch är ju om det är Socialstyrelsen, någon myndighet, sex- och samlevnadssidor. Och tydligen så har det blivit ganska populärt i vissa ultraortodoxa kretsar i USA och Israel, att man har gått in på de här hemsidorna för att lära sig mer om sex och samlevnad, för att de då finns på jiddisch.
Från Sverige.
Det är väl en sekundär effekt. Det är en ganska, ganska rolig anekdot bara.
Nästa år, 2025, blir någon slags jubileumsår för judarna i Sverige.
Ja.
Det är kanske därför som det här betänkandet kom nu, och den här strategin. För att då är det nämligen 250 år sedan som den allra första juden fick rätt att bosätta sig i Sverige utan krav på att konvertera.
Mm.
Och vad heter han, Aron Förständig?
Nästan, Aron Isak.
Just det. Att du heter Aron är...
Nej, precis. Att jag heter Aron var för att min morfars far hette Aron.
Inte för att den första juden som fick bosätta sig...
Nej, men det är ett fint sammanträffande.
Han behövde då inte konvertera till den lutherska läran. Sen kom det ju judar till Sverige redan på 1600-talet, men då var de väl någon slags andra klassens medborgare. Vad säger du om detta jubileumsår 2025? Vad ser du framför dig?
Jag ser att det blir ett väldigt viktigt år. Jag ser att det blir ett år där dels svenska judar kan tydligt bryta den här utvecklingen där man har dolt sin identitet och kanske det judiska får en mer framträdande plats. Men också att personer liksom i det svenska majoritetssamhället får stifta bekantskap med judisk kultur och faktiskt se att vi judar har funnits här och varit en aktiv, även en liten del, men ändå en väldigt aktiv del av det svenska samhället nu i ett kvarts millennium.
Sen är ju frågan om det är bäst att behålla nästan alla traditioner och egenarter när man kommer till ett nytt land, även om det var länge sedan som ni kom, eller om det finns en poäng med att assimilera sig. Hur ser du på det där?
Till syvende och sist är det ju den enskildes val. Jag tror ju inte på assimilation. Jag tror att vi judar kan faktiskt ses lite som ett föregångsexempel i vissa fall när det gäller just den här balansen med att kunna integreras men också behålla en egenart, att kunna vara en del av det svenska samhället. Jag upplever mig i väldigt stor utsträckning som svensk. Jag har jobbat som statstjänsteman i nästan hela mitt liv. Men samtidigt vara en stolt jude, fira judiska helger och så vidare.
Är du inte assimilerad med andra ord?
Nej, det skulle jag inte säga. Men jag skulle säga att jag är integrerad. Men många judar av de som kom med Aron Isak på slutet på 1700-talet, där hade man ju inte den här öppenheten, utan där det fanns ju, ganska kort efter han kom så införde man ju ett strikt reglemente där judar inte fick inneha massa olika yrken.
Fick
bara bo i vissa städer. Första 100 åren fick judar bara bo i Stockholm, Göteborg, Norrköping och Karlskrona. Och där blev det ju så att antingen så levde man ett judiskt liv eller så liksom konverterade man till kristendomen, och det var ju många som gjorde det. Och det där tror jag är väldigt olyckligt. Det måste ju gå att behålla en egenart men också vara en del av det svenska samhället. Och det betyder inte att man måste leva exakt som man gjorde. Det är ju inte så att jag lever exakt som liksom mina mor- och farföräldrar gjorde i Polen i början på 1900-talet. Tvärtom, väldigt långt därifrån. Men samtidigt så har jag ju behållit en hel del av de traditionerna som jag växte upp med.
Identiteten är orörd, så att säga.
Ja, jag skulle ju säga att jag har haft samma identitet i hela mitt liv. Men jag är ju å andra sidan, liksom, som sagt, jag är född här av svenska föräldrar. Ja, min farfar är född i Sverige, så på förständigsidan så är jag ju, så har vi bott i Sverige i 125 år nu.
Många judar är sekulära. Det judiska kan vara oerhört centralt och viktigt, men det har många gånger lite eller ingenting alls då med religion och gudstro att göra. Kan du, ja, du var inne på det, men hur kan du berätta mer om det där? Varför det är så pass mycket sekularism inom judendomen?
Ja, men jag tror att det är för att vi tillåter det här mellanläget, eller det är möjligt, eftersom vi framförallt är ett folk. Så om du har en person som är kristen och sen slutar den personen tro på Gud och slutar gå i kyrkan, då är den inte kristen längre. Det finns liksom inte ett mellanläge på samma sätt. Men för oss är det ju så att du är ju en del av det judiska folket. Det är ju, man är ju del av en historia och en del av en kultur. Så just därför har vi ju väldigt många judar, inte minst i Sverige, som kanske firar, har en fredagsmiddag på fredag kväll och firar shabbat och kanske till och med säger välsignelse över vinet. Men sen så gör man inte så mycket annat judiskt den veckan. Eller som kanske firar de stora helgerna på hösten men inte gör så mycket annat. Alltså alla har sina liksom nivåer man uttrycker sin judiskhet på. Det är som berättelsen om mannen som, han gjorde aldrig någonting judiskt hela året, men på Yom Kippur, alltså på den viktigaste dagen i den judiska kalendern när man egentligen ska fasta, då, och han brukade allt, varje kväll så att han liksom en fläskschnitzel, vilket man inte får göra, och drack ett glas mjölk, och man får inte blanda kött och mjölk. Men just den kvällen så drack han, tog han ett glas öl istället för mjölk. Så det är ju klart att alla uttrycker sin judiska identitet på olika sätt.
Och det är okej i de flesta judars ögon, alltså?
Alltså om du frågar en rabbin så skulle de väl säga att det inte är, eller en väldigt ortodox rabbin så kanske de skulle säga att nej, så där får man inte göra. Och det är klart att framförallt inom ortodox judendom så finns det ju tydligare besked om det här är okej, det här är inte okej. Men samtidigt så tror jag framförallt att vi judar i Sverige inte lever på ett så pass dogmatiskt sätt, utan man får leva det liv som man lever. Men det måste vara upp till individen att göra sina egna val.
Judendomen är ändå en religion också, och den är inte missionerande, om jag förstår saken rätt. Medan då kristendomen och islam är missionerande religioner.
Ja, precis. För judendomen är ju, som vi ser, judendomen är ju en religion för det judiska folket. Så det finns ingen poäng för oss att övertyga andra.
Ni vill inte att andra ska knyta till judendomen?
Jo, alltså om det finns... Det finns personer som konverterar till judendomen, men det är inte helt enkelt.
Nej, det krävs ju en väldig massa att man läser på och blir kunnig.
Ja, men precis. Så att det är klart att
det är inte som en vanlig förening.
Nej, men precis. Men om man vill bli en del av det judiska folket och är seriös med det så kan man absolut konvertera till judendomen. Det är ju inte så att vi är en hemlig klubb eller något sånt där, utan det går såklart att bli jude. Jag har många vänner och folk jag känner som har konverterat till judendomen och lever ett judiskt liv.
Måste man tro på Gud då om man konverterar till judendomen?
Ja, det skulle jag nog tro. Det finns ju olika inriktningar och så vidare. Men jag vet inte om det finns rabbiner som skulle låta en person konvertera som aktivt säger att de inte tror på judendomen. Det kanske finns...
Man kan implicit... Men du, det här med att det är så många judar som alltså är sekulära och som inte är gudstroende, men ändå går väldigt många regelbundet till synagogan, som väl huvudsakligen är Guds hus, eller är synagogan någonting annat?
Ja, det är väl också en samlingsplats, en del man kanske knyter an till sin uppväxt och så vidare. Men det är klart att, ja, men absolut, man kan gå till synagogan en lördag morgon och man kan träffa absolut personer som säger nej, men jag tror inte på Gud. Men det är ändå en del att man känner sig en del av det judiska folket. Och det är ofta så när vi frågar folk, men varför är du medlem i en judisk församling? En av många anledningar som brukar komma högt upp är ju just att man vill känna tillhörighet. Man vill vara en del av någonting. Och det blir väldigt tydligt, för vi judar är ju en väldigt, väldigt liten minoritet i Sverige. Att om man inte gör aktivt judiska saker, alltså går till synagogan, korser, helger och så vidare, då blir det ju en, då finns ju sannolikheten då att man assimileras. Och vill man inte assimileras så måste man ju aktivt göra aktiva val. Sen finns det såklart väldigt många judar som känner att nej, men jag har växt upp på det här sättet, jag vill inte förmedla det här vidare, eller jag mäktar inte förmedla det här vidare, och då växer ju barnen upp som, ja, men, som en del av majoritetssamhället.
Det är ju också gudstjänster i synagogan, men vad jag förstår så är det en massa andra saker som sker också. Du säger man träffas och sånt. Mm. Vad sker mer i synagogan som inte har någonting med religion att göra?
Jag ska säga att en väldigt viktig anledning till att många går till synagogan är ju det som kallas för kiddushen, alltså det som är efteråt. När gudstjänsten är färdig så samlas man i, och så, så är det liksom lite mat och brukar vara en liten whisky och lite trevligt sammanhang liksom.
Så är det after folk som work så att säga?
Ja, men nästa, det är lördag liksom mitt på dagen. Man brukar säga att det finns en del som är JFK, just for kiddush, så att det finns ju folk som kanske dyker upp till den lite mer sociala delen.
Och ätandet är en viktig del av det judiska, har jag förstått.
Ja, men absolut. Det är en väldigt viktig del, och jag sa det lite skämtsamt i fredags efter den här veckan då med de avslöjanden, så finns en sån här rolig sammanfattning av judiska helger, och jag kände att den passade bra då, så här: they tried to kill us, we survived, let's eat. Det är en sammanfattning av ganska många judiska helger, så maten är absolut en väldigt viktig del av den judiska kulturen.
Judiska församlingen i Stockholm är en stor del av Judiska centralrådet. Över 4 000 medlemmar har ni här i Stockholm. Och det finns en hel del texter på hemsidan som förklarar vad är judendom. Vi var inne då på att det inte bara är en religion. Men då står det till exempel så här i en av artiklarna. Att vara jude är till stor grad ett sätt att leva, och judendomen ett sätt att se världen. Hur ser man världen på det judiska sättet om det inte...
Ja, det är
samma.
Fint formulerat. Man brukar ju säga att två judar, tre åsikter. Man brukar också en annan på det.
Jag tror det var två liberaler, tre åsikter.
Ja, men det är väl ungefär... Det är lite liknande också, att man har juden som kom, som hamnade på en öde ö. Och när han blev räddad därifrån ett år senare så märkte man att han hade byggt två synagogor. Så frågade de, men varför gjorde du det? Då sa han att ja, men en som jag går och en som jag aldrig skulle sätta min fot i. Så att, jag tror inte att det finns ett homogent sätt, alltså så här ser juden på världen, men jag tror att det finns vissa, vad ska man säga, värden som judendomen förmedlar, att livets helighet och okränkbarhet, vikten att ta hand om varandra, vikten att ge till välgörenhet. Det finns ju absolut många den typen av värderingar som är helt centrala inom judendomen. Sen tror jag också att, ja, men som sagt, vissa judiska traditioner märker vi ju upprätthålls av en stor andel av Sveriges judar.
Och så finns det en text om livet efter döden, om det finns ett sånt. Och där verkar det finnas vitt skilda föreställningar bland er judar om vad som händer efter döden, om det finns helvete och paradis. Och vad står du själv i de där frågorna?
Ja, men jag tror att inom judendomen så brukar man inte fokusera på så mycket efter vad som händer efter döden. Jag vet inte, ibland funderar jag på det, och det kanske är så att ingenting händer. Det kanske är så att man kommer till en bra plats eller till en mindre bra plats. Jag vet faktiskt inte.
Den sista meningen i den här texten som jag läste då, där står det så här: judendomen har fokus på här och nu.
Exakt.
Är det så?
Absolut. Vi talar väldigt lite om vad som hände sen, och man skulle aldrig, jag har gått i synagogan regelbundet sedan jag var 13 år, och jag har i princip aldrig hört rabbiner eller andra prata om helvete och det där kommer ske, om du inte gör det här så kommer det här hända sen efteråt, utan det där är där skiljer sig judendomen ganska mycket från många andra religioner.
Vad pratar ni om istället? Vad pratar rabbinerna om då?
Jag pratar oftast om veckans Tora-avsnitt, där man har läst i Toran, och hur det, liksom, hur det anknyter till vad som sker just nu. Och hur man bör leva sitt liv. Nu senaste synagogan så pratade rabbinen, den synagogan jag var i, om hur man ska se på de här reglerna om att man inte får blanda kött och mjölk exempelvis. Inom, så det är mer liksom praktiskt hur man lever sitt liv. Judendomen är en ganska praktisk religion.
Var det stenhårda direktiv som kom då? Eller vad var det?
Nej, det funkar liksom inte så i en svensk judisk kontext att man säger åt folk så här ska ni leva era liv och det här är rätt och det här är fel, utan snarare att man från, och då går jag ändå till en ortodox synagoga oftast, att det förmedlas att det här är vad judendomen säger. Sen får ju alla liksom göra som de vill. Jag tror att man är ganska medveten om, det fanns en rabbin, när jag växte upp, rabbinen på den tiden, han brukade säga så här: jag frågar inte hur folk kom till synagogan. Alltså, på shabbat får man exempelvis inte åka bil. Jag är glad att folk kommer, var väl det han ville säga. Jag är glad att folk är här, jag är glad att folk tar sig den här tiden. Jag ställer liksom inte frågan varför, om du tog bil hit eller om du gick hit eller cyklade eller vad du nu gör.
Vi har talat en hel del nu om de hot som finns mot judar, om problem och hinder för det som kallas judiskt liv i Sverige. Hur tror du att det kommer vara om 10 år i Sverige? Alltså hur bra och tryggt det kommer att vara jude i Sverige 2034?
Ja, men jag tror att det är en väldigt bra fråga. Jag tror att vi står inför någon form av, kommer inom en kort med någon form av vattendelare. Antingen så lyckas vi bryta den här utvecklingen, att vi kan öka tryggheten, och då tror jag att det judiska livet kommer att ser väldigt ljust ut. För jag tror att det finns väldigt mycket som pekar åt rätt håll. Det finns ett väldigt stort intresse både bland judar och icke-judar för judisk kultur och judiska traditioner.
Antingen det eller det lät som att det fanns
antingen eller är ju att otryggheten ökar. Och det kan ju leda till att folk döljer sin judiska identitet, inte vill vara engagerade, att man väljer, de som väljer att leva ett aktivt judiskt liv ser inte möjligheten att göra det i Sverige, och då kanske man väljer att flytta någon annanstans.
Hur stor är risken att det blir så?
Den är väl inte jättestor, men den finns ju där. Det beror ju på vad som sker. Vi kunde ju se vad som har hänt med franska judar exempelvis, där det har funnits där liksom en hel del liksom väldigt allvarliga antisemitiska attacker som har skett i det landet senaste decenniet, och där tiotusentals franska judar har valt att lämna. Och nu är det klart, det är en väldigt stor, man fortfarande Europas största judiska befolkning, och det kommer såklart leva vidare, men vi är en mycket mindre judisk grupp, så det är klart att risken finns ju att om folk och framförallt personer som är engagerade och drivna väljer att leva sitt liv någon annanstans, så finns det ju en risk att det judiska livet liksom förminskas i Sverige. Jag tror att det vore väldigt, väldigt olyckligt.
Aron Förständig, ordförande i Judiska centralrådet. Tack för att du var med i fredagsintervjun.
Tack så mycket.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.